Podplay.
Att tala i silver, att tiga i guld. I synnerhet när man slagit till mot banken i Linköping och lyckats med världens största bankstöld.
Men det fattar inte tjuvarna, så de åker fast efter att en polis gått undercover som oxhandlare för att fånga upp ledtrådar via byskvallret.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I en bankvalvsliknande studio sitter Rysslandsfonden Andreas Utterström och sparkontot Mattias Bergman.
Hur mycket ränta hade det varit på ett Bergmans sparkonto?
2% kanske. Ja.
Vi ska inte prata eftersom mer om det. Eftersom du jobbar på bank numera så ska vi inte prata om det här mer, för då kanske du kan hamna i någon slags interna problem.
Nej, men jag rådger ju inte om det här. Men ja, det säger någonting om dig att när vi pratar bankprodukter så tänker du på en ryssfond och ett sparkonto.
Ja.
Det finns några produkter till som banker erbjuder. Kan
aldrig hört talas om. Vet du, om det ska bli en säsong till av Misslyckade brott, en säsong 14,
ja,
så vore det kul med ett kryptobedrägeri.
Ja, det har du rätt i.
Ja, krypto har vi aldrig gjort.
Det går bra att dramatisera.
Tipsa gärna till bergman@bplus.se och det är B-plus med bokstäver.
Idag pratas det ofta om att utvecklingen går så fort och att vi befinner oss i brytpunkten på väg in i en ny tid. Samma typ av vindar blåser i Sverige också under mitten av 1800-talet. Industrialiseringen har börjat, järnvägen planeras och ångloken kommer snart att binda ihop landet. Ståndsriksdagen avskaffas, ålderdomliga skamstraff och kyrkoplikt försvinner. ...1854 slår rånare på jakt efter snabba pengar till mot flera postdiligenser i Sverige. I Västergötland dödas till och med en postiljon, alltså den tidens ridande brevbärare. Rånarna, de avrättas senare. Ett straff som är tänkt att avskräcka, men det är inte alla som fattar vinken. Åtminstone inte i Linköping. Är det här någonstans Östergötland-hån?
Nej, jag har verkligen ingenting emot Linköping. Jag försökte få till en bra formulering, så att okay. Om någon som bor i Linköping tog anstöt så lovar jag att det var inte så jag menade.
Mm. Det är nämligen till den här staden som vi nu ska bege oss för att berätta den här historien. Närmare bestämt till en mörk, råkall marsnatt 1854. Linköpings 5000 invånare sover tungt. Stora torget ligger öde. Rådhuset är släckt och tyst. Men skenet, det bedrar. I en portgång står två män och väntar på att gatlyktorna ska släckas. Snart ska de genomföra en av inte bara Sveriges utan världens mest fräcka bankstölder. En svensk 1800-talsversion av Ocean's 11. Men istället för George Clooney, Brad Pitt och Matt Damon i huvudrollerna så består den här trion av
en korporal från Klockrike,
en smed från Skänninge
och en korrupt landsfiskal från Linköping. Alltså en statlig tjänsteman som är en mix av vår tids polis, åklagare och kronofogde.
En tysk, en svensk och en Bellman, lite grann så.
Exakt så var det. Och vem var då den här korpralen då med det passande namnet Nils Strid?
Vi börjar med honom. Det är han som är hjärnan bakom den här kuppen. Och Nils Strid kommer senare i tidningarna att beskrivas som Östergötlands Gösta Berling. Med ett frimodigt utseende, stark kroppsbyggnad, svart krusigt hår och kindskägg med livliga bruna ögon. Och till sin hjälp har den här ligaledaren Strid då till en början endast en sidekick. Och det är då självaste landsfiskalen Johan Isaksson. Han beskrivs då som Strids raka motsats.
Klen kroppsbyggnad, rakt mörkbrunt hår med sjukligt och förtärt utseende.
Så skriver tidningarna om Johan Isaksson, som är en lite udda figur som dessutom samlar på uppstoppade fåglar. Och när jag läste det här som du har skrivit så tänkte jag ju direkt på filmen Psycho.
Ja, kanske var Alfred Hitchcock inspirerad av den här historien då när han skrev Psycho.
Ja, hur som helst, fåglar eller inte, så finner då Strid och Isaksson varandra. Under lång tid planerar de den här kuppen som då ska göra dem rika såklart. Men de inser snart att två personer, det kommer inte att räcka till. Ligan måste utökas med en medlem till. Någon som besitter spetskompetenser som de saknar. Så smeden Lars Ekström värvas. kommer han också få någon målande beskrivning av pressen. Jo då, och det här är en riktig nidbild.
Medelmåttig växt, långt magert ansikte, brunt stripigt hår samt ett trögt och dolskt utseende.
Ja, och ibland tänker jag när vi har de här beskrivningarna från gamla tidningar att man misstänker att reporterna på den här tiden nästan försöker filmatiskt att skapa en trio som ska vara så olik som möjligt.
Oh ja.
Så nu har vi då, vad har vi här nu då? Då har vi då frimodigt utseende på Nils Strid och sen har vi Johan Isaksson som då är, han har sjukligt och förtärt utseende. Det är landsfiskalen som beskrivs på det sättet.
Lite vek.
Ja, och sen har vi då med ett trögt och dolskt utseende smeden Lars Ekström.
Det känns som att det vi har här är en som är smart, en som är lite nervös och en som är lite dum, kanske då ska vara den nyttiga idioten.
Mm.
Det känns som att det är den storyn de bygger här.
Lite så. Lite som Nalle Puh kan man säga. Att alla figurerna har sina karaktärsdrag.
Det har du rätt i.
Hur som helst. Den här ligan då, 1854, är nu fulltalig och planerna på bankkuppen börjar på allvar ta form. Vid den här tiden så kan banker vara inhysta lite varstans och säkerheten, den är därefter. Östgöta enskilda bank i Linköping har sina lokaler i rådhuset i stadens hjärta. Här hålls då rättegångar i rådhusrätten, som är tingsrätten på den här tiden. Borgmästare och stadsstyrelse har sina kontor i samma byggnad och på övervåningen bor självaste domprosten. Det kanske låter som rena Fort Knox, men verkligheten är en helt annan. Säkerheten lämnar nämligen en hel del i övrigt att önska. Inte minst för att nyckeln till banken hänger på en krok ovanför dörrkarmen. Och här tänker jag på två aspekter och det finns säkert fler. Det ena är väl att det finns en moralkod i samhället som är väldigt repressiv.
Så kan det vara, men det kan ju också vara så att folk som är utbildade och eller har någon slags tjänstemannayrken tänker att de som inte har det är fullständigt dumma i huvudet.
Kanske. Det är en tredje aspekt. Den andra jag tänkte på var ju att det finns ju inga bilar ens vid den här tiden. Så vart ska man fly?
Och Linköping, väldigt liten stad på den här tiden. Så okej, om du går in där och snor massa pengar så kommer du snart bli avslöjad.
Och den ligger på slätta, så vart ska du ens... Det syns ju på mils avstånd om du sticker med guldet.
Ja, det kanske inte var så dumt som det verkar. Men det är ändå en detalj som gjorde att jag studsade till lite grann. Kan jag säga.
Helt rimligt. Landsfiskalen Isaksson, korporalen Strid och smeden Ekström bestämmer sig nu för att slå till mot banken. Det är fredag kväll den 25 mars 1854. Och nu får ingenting gå fel. Strid och Ekström lurar i porten till ett hus mitt emot rådhuset. Isaksson, som då är av sämre virke, han tar vakten. Han bor passande nog granne med banken. Och därför kan han hålla uppsikt från sin bostad, nervöst vankande bland sina uppstoppade fåglar. När klockan har slagit 11 på kvällen så går lykttändaren sitt varv över torget och släcker gatlamporna. Stegen ekar, för nästan ingen är ju ute så här dags. I skydd av mörkret lämnar Strid och Ekström porten där de har väntat och smyger fram till rådhuset. Där hittar de nyckeln på kroken, låser upp banken och kliver in i den tomma lokalen. Allt enligt plan så här långt. Men inte ens vid den här tiden ligger pengarna framme. Istället så är det nu som den verkliga utmaningen börjar. Först måste tjuvarna ta sig in i kassavalvet i källaren. Sedan behöver de få upp kassakistan där alla pengar förvaras. Men Strid och Ekström stöter nu på patrull direkt. Dörrarna till kassavalvet är robusta. Det är inga skraltiga dassdörrar som enkelt kan forceras med en dropkick eller två. De massiva träportarna till valvet har både kraftiga beslag och rejäla reglar av järn. Men det är för att lösa den här typen av situationer som Ekström har rekryterats. Så nu är det upp till bevis för smeden. Men det går trögt. Efter en stunds arbete med spett och slägga. Och här är de ju inte tysta längre. Nu inser då smeden Ekström att dörrarna är alldeles för massiva och välkonstruerade. Han och Strid bestämmer sig för att testa ett annat sätt. De hackar, bryter och gräver så att tegel, murbruk och damm ryr i luften. Det skrapar, dunkar och ekar i valvet. Men ingen hör de här oljuden. Inte ens domprosten som ligger och sover på översta våningen. Eftersom Linköpingsborna nu har tagit helg har tjuvarna hela 2 dygn på sig innan någon kommer att dyka upp inne på banken.
Jag tycker ändå att det är konstigt att ingen hör det här. Är det helt enkelt ett jävla liv ute på stan?
Nej.
Är alla fulla? Alltså, hur mycket superman har 1850?
Vi är så väldigt dåliga på historia här, känner jag.
Vi kan bara konstatera att så var det, för att annars hade ju någon kommit och gripit dem på bar gärning.
Det var en epidemi av tinnitus genom Linköping. Tid har de gått om, men värre är det med orken. Arbetet är tungt och svettigt. Efter ett par timmars slit konstaterar Nils Strid att de inte åstadkommit mer än en meterstor cirkel i väggen. Och den är bara ett par decimeter djup. Tjuvarna trodde att de hade tänkt på allt, men väggens tjocklek visar sig vara en total överraskning. Strid och Ekström börjar tvivla. Kanske var det här en dum idé trots allt. Men det är nu som smeden spricker upp i ett leende. För hur trög han än må verka har han gjort en avgörande upptäckt. Ekström börjar treva med fingrarna över dörrens järnreglar och säger:
"De är fästa med muttrar under rappningen. Ge mig en tång, de går att lossa hur enkelt som helst."
Och Ekström har alldeles rätt. På bara ett ögonblick lyckas han lossa reglarna och med ett brak faller dörrarna in och tjuvarna är inne i valvet. Dammiga, svettiga och segervissa går de mot nästa utmaning, kassakistan. Ekström ser direkt att låsen är av högsta kvalitet, inget som går att dyrka upp i en handvändning. Däremot verkar gångjärnen vara den svaga punkten, särskilt om man har en fjädersåg med sig. Och det har man om man är smed år 1854.
Ja, till saken hör att i arbetet med det här avsnittet så har vi haft hjälp av Lisa Wallström. Och det är tur det, därför att det här med gångjärn, fjädersåg och allt möjligt annat, jag fattar ju ingenting av sånt. Så tack Lisa.
Du vet väl vad ett gångjärn är?
Tack Lisa för att du har fått alla de här detaljerna rätt.
Efter en timmes gnisselsågande ger det ena gångjärnet med sig. Strid pressar in ena armen i springan, trevar med handen över innehållet och han kan inte tro sina ögon. Där ligger sedlar, silver och sedelblanketter. Sedelblanketter? Ja, det är förtryckta men ännu inte ifyllda och undertecknade sedlar.
Man kan säga att det är lite som en
ett
första utkast eller någon slags oskriven check eller något sånt där. Det tillverkades ju på ett annat sätt på den här tiden.
Värdet på allt som de två herrarna nu har framför sig uppgår till 876 874 riksdaler. Det är drygt 80 miljoner kronor i dagens penningvärde. Och jag menar, det måste ju vara räcka till exakt, det måste vara extremt mycket pengar.
Det här är ju summor som ingen är i närheten. Jag tror nästan att för dem är det så mycket pengar så att de nästan inte förstår det. Eller liksom tänker att nu kommer, hur mycket än slösar så kommer de här pengarna aldrig ta slut.
Nej, och där kommer vi väl också in på det här brottets ett av misstagen. För att man ska ju inte bara ta sig in i valvet och ta grejerna, utan man måste ju hantera vad man ska göra med dem sen också. De här drygt 80 miljoner kronor i dagens penningvärde är inte bara ett välkommet tillskott i kassan för de här tre herrarna, utan den här summan kommer då förändra livet för de här personerna i ligan. Men nu stöter Strid och Ekström på ett nytt problem. Det visar sig vara svårt att komma åt bytet även om de ser det. Det tunga locket till kassakistan riskerar hela tiden att slå igen och kapa armen av Strid. Så nu hämtar Strid och Ekström ett par vedträn som de då kilar in för att hålla det här locket uppe. Sen börjar Strid lugnt och metodiskt plocka åt sig pengarna som han lägger i en säck. Ekström fortsätter att överraska med sin street smartness. Han böjer nämligen till en av järnreglarna från dörren så att den bildar en skrapa. Med hjälp av den kommer tjuvarna åt också det som finns i kistans hörn.
Här blir ju fångarna på fortet igen och står och rafsar åt sig guldmynt.
Ja, exakt som det. Exakt som det, fast utan tiger. Nu lämnar de såklart banken så fort de bara kan, tänker man sig. Nej, faktiskt inte. För Strid och Ekström har också andra planer. De vill göra avtryck. De vill räcka ett långfinger mot överheten. Därför låter de tre riksdaler vara kvar i kistan. Men inte bara det. På en papperslapp skriver de dessutom en liten fuck you-dikt som de lämnar kvar på kistans botten.
Vi länsat haver Östgöta bank och mången rik knös tog det bli pank. Vi lämnar dock en tredaler kvar. Ty hundar pissar på den som inget har.
Jag undrar om de måste ha skrivit den här innan. Eller har de nerver att stå i banklokalen och skriva den här versen?
I så fall är jag väldigt imponerad. För den är kul.
Nu är det till slut dags att stämpla ut från banken. Strid och Ekström borstar av sig dammet, knyter ihop säcken och smyger lugnt och stilla ut från byggnaden. Osedda. På måndag morgon, när bankpersonalen är tillbaka på jobbet, upptäcks stölden. Det som har hänt slår ner som en bomb. Den här kuppen anses i många år vara den största i hela världen. I Linköping är bankkunderna oroliga för sina pengar. Bankens hela existens är hotad. Inte minst för att de stulna sedelblanketterna nu kan användas för att trycka upp ännu mera pengar. Och om de skulle börja lösas in i andra banker, då blir alla bankens sedlar ju värdelösa. Det skulle innebära en ekonomisk katastrof. Konstaplarna vid polisen i Linköping inser att den här kuppen bara måste klaras upp. Och det är snabbt. Därför kallar de på förstärkning från Norrköping. Nu är det inte vem som helst från Norrköping som kommer till undersättning utan kommissarie PM Larsson. En man med rykte om sig att vara något av 1800-talets svenske Sherlock Holmes. Tidningarna beskriver honom i termer av:
det saknades motstycke när det gällde att uppspåra och fånga sluga förbrytare.
PM Larsson, och jag tänker på Leif GW Persson när jag läser det här namnet.
Det är ett underbart namn.
PM Larsson, ja. Mm. Han drar snabbt slutsatsen att kuppen är utförd av lokala förmågor. Det är ju inte alla som känner till att nyckeln till banken hänger på en krok vid porten. Jo, alla med ögon borde ju egentligen, men okej. PM Larsson är också säker på en annan sak, att tjuvarna inte kommer att klara av att hålla tyst. Ligger man bakom en så fräck och lyckad bankkupp så kommer det att skrytas och skrävlas. Om inte i kyrkan så på krogen. Idag hade PM Larsson börjat kolla efter ledtrådar i sociala medier. Men nu är året 1854 och han bestämmer sig istället för att testa någonting annat. Att gå undercover för att snappa upp skvaller om vilka gärningsmännen är. Hur ska PM Larsson göra det här på ett bra sätt då? Jo, han ska låtsas vara oxhandlare. Det är nämligen en utmärkt täckmantel. Lite som någon idag skulle säga, jag är IT-konsult. Det låter bra, men ingen bryr sig eller ställer några följdfrågor. Så nu går fake-oxhandlare PM Larsson och minglar runt i Linköping och snackar med folk. Kanske bjuder han på en och annan sup också. Oavsett hur det är med den saken så dröjer det inte länge förrän kommissarien får upp ett spår. PM Larsson får nämligen höra historier om en smed som plötsligt har gott om pengar och spenderar som att det inte finns någon morgondag. En gammal skuld har han tydligen också betalat av. Och vem handlar det här om? Ja, det är naturligtvis Ekström. PM Larsson fortsätter att nysta. Och bara en vecka senare har han lagt pusselbitarna så pass att hela trion kan gripas. Alla tre herrarna erkänner i förhör, men inte bara det. Mot alla odds får banken faktiskt tillbaka det mesta av de stulna pengarna.
Och då menar jag när jag skrev att han har spenderat som att det inte finns någon morgondag. Ja, utifrån vad han brukar ha för ekonomiska resurser. För han kunde ju spendera en hel del och ändå fick banken tillbaka nästan alla pengar.
Mm. Och det säger något om summan och det säger också något om ölpriset i Linköping den här tiden.
Ja, förmodligen.
Ja, för det var inte 89 kronor.
Och smedens levnadsvanor förmodligen.
Säkert. Mm. En del av bytet har de här herrarna grävt ner i ett trädgårdsland och gömt i ett stenröse. De förvarade också pengar hemma. Närmare bestämt i cigarrlådor, i ett par stövlar och i några säckar med ärtor. Ja, det som vi sa innan. Man kan ha en god plan för hur man ska begå brottet. Men sen ska man ju ta hand om bytet också. Isaksson, alltså nervraket landsfiskalen som höll utkik under den här kuppen från sin lägenhet med fågel. Han har dessutom grävt ner en större summa pengar under en gravsten på kyrkogården. Och det där är väl närmast ett hemskt brott på den här tiden.
På den här tiden?
Ja, det är väl griftefridskränkning.
Hade skamstraffen funnits kvar?
Ja, då hade han
råkat illa ut. Men det blir inte jättekul för honom ändå.
Allt detta arbete med att gömma pengarna till ingen nytta, för nu är det dags för rättegång i rådhusrätten, alltså samma hus där banken låg.
Ironiskt nog.
Så nu ska de tillbaka dit, ja. Bevisen mot trion är överväldigande. De tre är helt säkert skräckslagna inför vad som väntar. För i Sverige finns vid den här tiden ingen särskild straffsats för bankrån. Det innebär att påföljden kan bli lite vad som helst. Som livstidsstraffarbete i Karlskrona Ankarsmedja eller Varbergs fästning och i värsta fall avrättning. Men riktigt så illa blir det inte. Strid och Ekström döms i rådhusrätten till 40 par spö, tre av vardera paret. Låter det kryptiskt? Det är det också. Och här skulle vi kunna tråka ut det med lite juridisk 1800-talsmatematik. Men vi nöjer oss med att konstatera att det handlar om 240 rapp. Och här har du skrivit en ganska lång text här under om hur man ska räkna. Och för mig är då 40 par, det vill säga 40 gånger 2, tre av vardera paret, det vill säga gånger 3. Det är en ganska enkel formel ändå, Andreas.
Återigen, tack Lisa Wallström som har hjälpt oss med det här avsnittet. För avancerad matte för mig, men jag ser din uträkning här och jag tror på den och jag nöjer mig med att konstatera att 240 rapp är 240 för mycket.
Ja, men det är intressant att man räknar rapp i par. Att de kommer aldrig en och ett och ett. Man får alltid två. Jag undrar hur det är tänkt. Ja, om man slår först med höger och sen med vänster hand eller något sånt där.
En forehand, en backhand.
Jag vet inte. Intressant faktiskt.
Men de döms ju också till en annan sak som kanske var ännu värre än spöstraffet.
Ja, det är den uppenbara kyrkoplikten. Det vill säga, de måste stå framme i kyrkan och offentligt erkänna sina synder inför hela församlingen. Det är ungefär som blir cancellerad idag. Fast till tonerna av psalmsång. Ja, det är om de har tur tror jag. Domarna anses ändå för ganska milda och kanske för att under rättegången framkommer att Nils Strid, han är en populär man i staden med många vänner. Sedan han tog avsked som korporal har han drivit en stor gård i trakten och varit aktiv och uppskattad i det sociala livet. Åklagaren är otippat positivt inställd och säger att Strid
är av naturen utrustad med ett mer än vanligt gott förstånd. Mycken klokhet och skarp observationsförmåga samt i det hela gott hjärta.
Det här blir intressant för då är det så att han ska komma lindra i undan för att han är smart. Man skulle ju lika gärna kunna argumentera för att han är klok nog för att förstå hur otroligt dumt det här brottet var.
Men säger inte det här någonting om klassamhället?
Extremt mycket.
Ja, det är ganska äckligt faktiskt att det åklagaren säger här, så som jag tolkar det, är att han är så trevlig och en bra kar och inom citationstecken så en av oss. Så han ska komma lindrigt undan.
Absolut. Och då ska vi också komma ihåg att om han beskrivs som så himla smart i rätten så har ju medierna då tidigare beskrivit honom som stark kroppsbyggnad, svart, krusigt hår och kindskägg med livliga bruna ögon. Och det är ju också ganska neutralt får man säga.
Ja.
Så de går i precis i samma fälla om man nu kan kalla det för det.
Mm.
Johan Isaksson då, alltså den nervöse mannen med fåglarna som höll utkik. Jo, i samband med utredningen framkommer det att han inte bara har planerat bankrån och samlat på uppstoppade fåglar. Han har också, i egenskap av landsfiskal då, tagit emot mutor för att se genom fingrarna med diverse stölder. Isaksson döms av Norrköpings rådhusrätt till 40 par spö. Och Andreas då, huvudräkning, hur många rapp är det?
Nej, tack.
40 par! 80 måste
Ja, men det var ju inte så man skulle räkna. Jo, det var
jo,
inte
det var exakt så man ska räkna.
Ja, men det var ju inte så komplicerat. Det är bara det att
nej, det är ju det jag menar.
Jag får ju panik varje gång jag ska hjälpa mina barn med matteläxan eftersom matten är så otroligt mycket svårare än vad det var när jag gick i skolan. Så, men alltså, 40 gånger 2 klarar jag.
40 par spö är ja. 80. Och sen var det i det tidigare fallet också tre av vardera paret. 40 gånger 2 gånger 3 blir 240.
Ja, varsågod.
Ja, jag blir nästan upprörd här.
Ja, jag hör.
40 par spödöms Isaksson till. Han får också kyrkoplikt i domkyrkan. Och han får aldrig mer, som det heter, arbeta i allmänhetens tjänst. Jag undrar lite grann om de här personerna. Landsfiskalen har ju uppenbarligen ett jobb.
Mm.
Så han har lön. Nils Strid, han är gårdsägare och en uppburen man.
Mm.
Varför ska de in i det här brottet överhuvudtaget? Den här stora stötendrömmen, vad ska de med den till för?
Mycket vill ha mer.
Ja, det måste väl vara det. Domarna överklagar senare till Göta hovrätt. Och det enda som ändras där är att Isakssons spöstraff omvandlas till 28 dagars fängelse på vatten och bröd. Men det hjälper föga. Väl i frihet begår Isaksson nya brott och döms till fängelse igen. Han dör senare, bara 33 år gammal, på Långholmens centralfängelse i Stockholm.
Usch.
Nils Strid då, hjärnan bakom kuppen, Han kommer också gå ett dystert öde till mötes. Han lämnar Sverige för att börja ett nytt liv i Amerika. Men någon hederlig nystart blir det inte. Några år efter bankkuppen skriver Linköpings tidning en notis om att den beryktade Nils Strid har avrättats i USA genom hängning. Detta efter att han dömts för 2 mord i delstaten Iowa. Tidningen konstaterar att Strid under 2 år försökt
processa sig ifrån anklagelserna men misslyckats och slutligen måste låta sig ikläda rephalsduken.
Och det förstår man ju att det inte är något trevligt. Den enda som verkar återgå till ett hederligt och stilla liv, ja, det är smeden Lars Ekström. Han fortsätter att knega på i sin smedja och blir faktiskt något av en legendar hemma i Skänninge, norr om Mjölby. Där ryktas det också om att Ekström har gömt undan en del av pengarna från bankkuppen. Enligt byskvallret förvarades de i Belgien och under smideskubben.
Ja, och vi kanske också ska säga att det finns ju väldigt många turer i den här historien som vi har varit tvungna att välja bort för att det här avsnittet som redan är långt inte ska bli 1,5 timme. Mm-hmm. Men vill man läsa mer så kan man köpa boken Rånet mot Östgötabanken av Göran och Ove Hassler som är en detaljerad genomgång av det här caset och också huvudkällan till det här avsnittet.
Ja, men den här stora bankkuppen i Linköping då, 1854, den för också något gott med sig. Östgöta Enskilda Bank kommer få hård kritik för sin undermåliga säkerhet. Och redan året efter, 1855, då träder en ny lag om banksäkerhet i kraft. Den första bank som byggs enligt de nya säkerhetsreglerna är Sparbanken på Sankt Larsgatan i Linköping. Något som också får önskad effekt, för där lyckas aldrig någon ta sig in och lämna någon liten vers i skattkistan.
Podplay, en del av